Jag är alltid lika glad att få komma till Veddige. Jag vet inte, jag är kanske lite känslig så, men jag vet inte om ni känner vilken atmosfär den heliga ande är. Vi börjar med att sjunga att välkommen, du är välkommen. Det är viktigt vad vi har för förväntan i våra hjärtan. Jag skulle vilja stanna upp lite vid det här med tro och att ha en tro som förvandlar. Tro är ju jättebra. Men alla människor behöver en tro, ett hopp för att leva. Det finns, man brukar ju säga, finns det liv, finns det hopp, finns det det sista som överger oss, det är hoppet. Det finns någonting som, något slags behov i människan att inte bli hopplös. När hoppet försvinner för en människa så är hon beredd att ge upp. Så är det ju. Men den tro jag talar om idag handlar inte om vilken tro som helst. Den tro jag talar om är mer än självhjälpsövningar, än positivt tänkande och etc. Utan det har mer med objektet för vår tro än någonting annat. Allt det där med självhjälpsövningar och positivt tänkande kan ju vara bra till en viss del. Jag tror att det är bra att tänka positivt. Jag tror att det är bra att skapa rutiner och så vidare i våra liv. Men det kommer alltid, om det är det enda, så kommer alltid alla omständigheter att landa i våra egna knän. Ingen annan finns i den tron som kan vara med och hjälpa och lyfta dig när det omöjliga tränger på. Och när den egna förmågan har kommit till sin gräns, då står du där. Så det jag skulle vilja tala om idag, det är tron på Jesus. På Gud i himlen och hans son som har uppenbarat vem fadern är, säger Bibeln. Den tron vi finner grund för i Bibelns ord. Och vi börjar med att läsa ett par versar i Hebreerbrevet. Det 11:e kapitlet, man brukar kalla det för trons kapitel. Där det står så här i första versen. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och lite längre fram i vers 6 står det. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar de som söker honom. Jag vill bara göra en sån här liten grundläggande genomgång för vem är det vi ska sätta vår tro på. Lasse sa det att det blir bibelstudie då med antalet bibelversar jag har med mig. Ja, det blir det. Lite av bibelstudie blir det idag. Vilken är den Gud som Bibeln presenterar? Alltså, vi kan alla ha olika föreställningar på vem Gud är. Erfarenheter som påverkar sättet att tänka om Gud och så vidare. Men till sist så handlar det ju om att den Gud som presenteras i Bibeln är ju den Gud som du och jag egentligen kan sätta vårt hopp till. Alla andra bitar är ju egentligen efterkonstruktioner utav oss själva eller tolkningar. Men det första som Bibeln talar om vem Gud är, det är att Gud är allsmäktig. Det låter ju häftigt. Allsmäktig. Ni vet, jag hade en sån här diskussion med en människa som Jag var ute på skola och talade om kristen tro, och så var det någon elev som sa, om Gud är allsmäktig, kan han göra en så stor sten så att han inte kan lyfta den? Ja, bra fråga. Försök att lösa den om du kan. Jobs bok säger så här i 42 kapitlet och andra versen. Det är Jobb som säger, jag vet, han säger det till Gud, jag vet att du kan göra allt. Inget du beslutar är omöjligt för dig. Det är den proklamationen som Bibeln ger om vem Gud är. Eller Jeremia 32 och 27. Det är en Gud som själv säger, se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? När Gud presenterar vem han är, så säger han, detta är en av grundförutsättningarna i din relation med mig. Jag förmår allt. När vi stannar upp inför detta, så är det ett budskap till dig och mig om att Gud har kontrollen. Jag tänker så här, när jag läser det här så tänker jag, vi kan ju ställa alla de här frågorna, men när jag liksom tar ner det till den centrala delen i det, så tänker jag så här, om Gud säger, jag har kontroll, var trygg, lita på mig, ingenting är omöjligt för mig. Han har de möjligheter och resurser som inte vi har, och vi kan vila i hans hand. En allsmäktig Gud är det första. Det andra är, Bibeln talar om att, ursäkta, Bibeln talar om att Gud vet allt, allvetande. Första Samuelsboken 2 och vers 3 säger, tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från din mun, för lyssna, för Herren är en Gud som vet allt. Och hos honom vägs gärningarna. Gud är den som vet allt. Det är ju, han känner dig och mig. Han vet mer om oss än vad vi vet själva. Jag kommer ju knappt ihåg allt vad jag gjorde förra veckan. Gör du det? Kanske i stora drag, men inte delar i det. Men Gud vet allt, står det i Bibeln. Jag brukar skoja och säga så här att det finns en sak som Gud aldrig kan säga, trots att han är allsmäktig. Om det här stämmer, kan han aldrig säga, du, det där har jag aldrig tänkt på. Det där visste inte jag. Men är det möjligt? Ja, men det är så Gud presenteras. Han vet din situation och känner dig bättre än vad du själv gör. Det skulle kunna vara skrämmande, eller hur? Det skulle vara ruggigt skrämmande. Om det inte samtidigt säger, Bibeln säger att Gud är en kärleksfull, god Gud. Som inte är ute efter dig, som inte söker efter att sätta dit dig. Utan hans vilja, hans önskan är att få vara ditt sanna, ditt äkta, ditt genuina stöd. Den som vill vara med och hjälpa dig att lyckas. Allsmäktig, allvetande, men Gud är också evig. Vi håller oss mycket i Gamla testamentet idag. Jesaja 40 och vers 28 säger, vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Där hade du flera utan de där proklamationerna som jag har gjort redan. Gud är en evig Gud. Jesus Kristus, Guds son, vi tror ju på en treenig Gud. Vi tror på att Gud är Fader, Son och Helig Ande. Därför är de också ett. Och när det i Nya testamentet i Hebreerbrevet, 2 kapitel senare än där vi började, presenteras Jesus, så säger Hebreerbrevets författare, Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det vill säga, han är också evig. En evig Gud. Han är den som fanns före allt skapat och den som kommer att finnas i evig tid. Tiden är ingen begränsning för Gud. Detta trots att han gav oss tider och stunder, dag och natt och märken i vår tidsskala för att vi skulle kunna navigera. Jag tänker så här, det är lite spännande. I alfamaterialet som kom innan de här fantastiskt fina, om du har gått var alfa så har du sett troligtvis de här fantastiskt bra filmerna eller programmen som man har i det. Men i boken så har Nicky Gamble skrivit om den evige guden. Och där säger han bland annat, ja men Gud är ju här nu, men han är också där då. Och han är där framöver samtidigt. Han gjorde någon konklusion som jag inte ska ta nu. Men det är lite spännande att tänka att Gud vet om dig och mig fullt ut. Om Gud då är både allsmäktig, allvetande och evig, så kan man ju känna, oj vad långt bort han kom. Det är ju liksom, ja men det är så stort. Men det som Bibeln också talar om, det är att han är alltid nära dig och mig. Han är alltid nära dig och mig. När Jesus ska lämna sina lärjungar innan hans himmelsfärd, så säger han till dem i Matteus 28 och 20 i slutet där. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Han lovar att han lämnar dig inte ensam, oavsett hur din dag ser ut. Så är du inte ensam. Han är med dig. Psalm 139 och de första 6 verserna där är ju en sån där vers som vi ofta läser när det gäller detta att Gud är oss nära. För kör, ursäkta, idag var rösten inte med mig. För körledaren en psalm av David. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Gud är alltid nära. Gud har dig i sin hand. Du är inte lämnad till någon odefinierbar slump, utan Gud håller dig i sin hand. Han är också, jag kunde ha tagit det med allsmäktig Gud, men jag tyckte att det var en liten sån här extra spin-off på den. Han är också omöjligheternas Gud. Eftersom han är allsmäktig så är ju inget omöjligt för honom. Det läste vi ju till och med. Men Matteus evangeliet 19 säger Jesus här. Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Det är inte alltid som man känner det, eller gör ni det? Men jag tror att jag behöver påminna mig, ja just det Gud. När det omöjliga möter mig så är jag inte hopplös. Utan då kan jag kasta mig på dig. Och hans vilja och hans tanke om hans plan för dig och mig är goda. Kanske inte alltid upplever det. Livet kan ibland föra oss på olika vägar som gör att vi tycker att det är tufft. Och det är liksom lite för mycket utmaning. Men Gud är det omöjligas Gud. Och därför kan jag också lita på att han av makt att ta hand om mig. Föra mig igenom. Om vi då fokuserar lite på Jesus också. Så står det om honom att han är herrarnas herre. Och konungarnas konung. Det vill säga han har makten över allt och alla. Uppenbarelseboken 19 och 16 säger så här. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungarnas kung och herrarnas herre. Det är den vi sätter vår tilltro till. Han är också skapelsens Gud. Det är den sista delen som jag lyfter. Du kan säkert hitta fler, men du får dem här utav mig idag. I Johannes evangeliets första kapitel och de första verserna står det så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Kolosserbrevet talar också om att allting är skapat genom honom. Allting finns till genom honom. Han var med vid skapelsen. Och han är också den som skapar förutsättningar för din och min frälsning, din och min räddning, din och min gemenskap med Gud i himlen. Så min konklusion i det här, det är ju att om vi nu talar om det här med tro, det är att det är ingen stum av Gud som vi liksom sätter vår förhoppning till. Någonting som är skapat utav människor. Han är inte ens liksom någon odefinierbar andeväsen någonstans, utan Gud är verkligen konkret, verkligen del utav ditt och mitt liv. Han är den största kraft du kan hitta i vårt universum. Den största tillgången som du kan förlita dig på i ditt liv. Det står i första Moseboken att när Gud sa, så blev det. Däremot så kan man ju fundera, hur låter jag den tron då? Om vi nu definierat där är tron, hur låter jag den tron hamna här i mitt liv? Hur låter jag tron bli verklig i mitt liv? Vår stora utmaning som Jesu lärjungar då är att utmana det som ibland brukar sägas eller definieras som livsstilskristendom eller livsstilstro. Om man som jag är uppvuxen i ett kristet hem, jag, mamma och pappa, jag brukar säga jag fick tron med mig genom barnpudret. Ni som unga vet inte vad det är, men vi som äldre vet ju att man hade puder i rumpan för att inte få eksem och annat. Jag fick det med barnpudret när jag var liten. Jag tror nu har alltid funnits i mitt liv. Men det är också lätt. Och jag fick också ganska mycket regler. Så där gör man, så där gör man inte. Och så där. Och jag visste hur man skulle bete sig som en kristen. Men du vet, om tron bara är ett beteendemönster, bara, det är det också, men om tron bara är ett beteendemönster, då har du tappat hela kärnan. Då blir din livsstilstro, jag vet hur jag ska bete mig, men livet, alltså det här, vi brukar säga så här, tron på Jesus, det är ingen religion, det är en relation. Och om jag inte har relationen, har jag någonting då? En tro som bara påverkar också vissa delar utav mitt liv, men inte går på djupet, är ju också en livsstilstro. Jag kan, alltså, ja, men du kan, eller jag väljer det jag vill, eller jag tar det jag tycker, eller det vill säga det som har med min förtröstan på Gud och mitt livsval att göra. Om inte det finns som en beståndsdel i min tro, då är det ju lätt att det bara blir liksom beteendemönster. Gud utmanar oss som säger att vi är hans lärjungar till att bestämma oss för vem eller vad vi vill sätta vår tillit till. I min bibelläsning under den senaste tiden så har jag läst om Josua. Och i det läget, i slutet där på Josua, så säger han så här. Nu gör vi ett nytt avsteg, säger han. Ni får bestämma. Vill ni följa Gud i himlen, den allsmäktige guden, eller vill ni följa avgudar eller annat? Ni måste bestämma er, säger Josua. Men jag och mitt hus, vi har valt att följa Herren. Det är på något sätt, ja men, jag gör ett avsteg i mitt liv. Jag gör någonting. Jag bestämmer mig för att jag vill följa dig. För om tron bara är livsstil så är den oerhört begränsad. Den kommer inte vara till hjälp den dagen vi möter prövningar i våra liv. Men beteende, när krisen finns på insidan, ja men det hjälper ju inte. Om tron också handlar om det vi själva kan åstadkomma, så handlar det ju mer om en tro på mig själv än en tro på Gud. Har du tänkt på det? Det kommer också sätta en gräns för Guds handlande i våra liv. Om den enda bekännelsen vi har är: det här klarar jag aldrig, och stanna där. Vi kan ju konstatera ibland att det här klarar jag aldrig. Men det finns ett men i det också. Och jag tror att om vi som troende ska börja växa i vår tro, så måste vi börja utmana vår tro. Det låter ju hemskt, eller hur? Vi som vill ha lite kontroll och lite sånt där. Vi behöver handla i enlighet med den bekännelsen som vi har. Jag läste en kristen blogg, och ni ska få den. Jag tar tiden att läsa den. Det är några år sedan som jag läste den, och jag tycker den är bra. Och här handlar det också om att den fördjupade tron på Gud gör ju någonting, att jag väljer saker i mitt liv. Men häng med här. Så här skriver bloggaren: Tro är ett verktyg man kan gripa tag i och använda. Tvivel är väl mera den motkänsla man har i den stund man står beredd att använda tron. Hänger ni med på det? Tvivlet kommer när man ska börja använda tron. Huruvida mitt användande av tron ska ta mig igenom min misär eller föra mig till min destination. Otro och tro kan aldrig bestå tillsammans. Men däremot tvivel och tro. Jag tvivlar på min tro, men handlingen bevisar min tro och behöver ingen känsla, bara ett verkställande. Handlingen är tro, hur jag än känner mig. När jag utför min troshandling spelar det inte stor roll om jag skrattar eller gråter, tvivlar eller är övertygad, blir kritiserad eller prisad. Det kommer bara an på en enda sak att handla. Att bekänna Jesu namn högt med min mun. Tron på Jesus och möjligheten att handla i tro på Guds allsmakt gör att mitt välbefinnande eller brist på välbefinnande inte är så avgörande för det viktigaste i mitt liv. Nämligen tryggheten och meningsfullheten. I denna världen får ni lida, säger Jesus till sina lärjungar. Men också typ: bryr inte om det, för jag har övervunnit världen. Man kan alltså lida på ett sätt som inte styr livet. Annars är ju alla ute efter att livets mening är välbefinnande och frånvaro från smärta eller lidande. Tron gör det möjligt att lida samtidigt som man lever i trygghet. Den meningen tycker jag är fantastisk. Tron gör det möjligt att lida samtidigt som man lever i trygghet. Trons handling är möjlig att göra. Så har Gud beslutat om det. Att döpa sig, att bekänna, att förlåta, att dela med sig, att arbeta troget, att tala sanning, att inte tappa modet till svårigheter. Allt detta kan vi göra i tron på Gud om vi bara vill. Välsignelsen och frukten av de handlingarna i tro står aldrig i relation till våra gärningar vi gör i tro. De är mycket större och skapar i det osynliga, oförstöra, goda fakta för evigheten. Slut på citaten. Det var en lång. Jag vet inte om jag tappar er. jag som har lite kort sån här koncentrationsfokus, jag kan ju ibland försvinna någonstans när det kommer en mening och så. Men det som jag tänker när jag läser den här, det är att tron är inte bara något metafysiskt någonstans där, utan tron gör någonting med mig själv. Och tron är också en handling i tro. Som det står här. Ja, men jag kan låta mig bli döpt. Jag kan göra vissa saker i tro. Och det påverkar mig. Det skapar någonting i mitt liv. Jag kan be i tro över någonting. Och helt plötsligt så skapar det någonting som inte jag egentligen är med och påverkar. Mer än att jag sätter min tro till honom. Är det dags för oss som Guds folk att utmana tron på ett sådant sätt så att vi får sträcka oss mot Gud själv? Vi gillar ju, om ni är som mig så gillar ni att ha lite kontroll eller ganska mycket kontroll. Inte så att jag liksom måste minutstyra, men jag tycker det är skönt att jag vet att jag har det i min hand. Men jag har blivit utmanad nu i tanken under den sista tiden. Vad gör tron med mig? Du vet, om vi ska börja sätta tron i rörelse så måste jag bara ta mig förbi min egen komfortzon. Min egen trygghetszon. För om allting är det inom mina egna förmågor så behövs det inte så mycket tro. Det går inte att leva i tro och samtidigt alltid vara på den säkra sidan. Det är lite utmanande. Jag gillar det samtidigt. Om du alltid lever på den säkra sidan så är det inte längre Gud som du förlitar dig på utan på dig själv. Då är du inte Guds troende utan du är jag troende. Om allting sker inom det som du kan påverka själv. Så min tanke är så här, vågar vi tro att Gud har oss i sin hand? I vardagsproblem, i relationsproblem, i utmaningar som känns omöjliga, i sjukdom, i nöd, i depression, i alla dina stunder. Vågar vi tro att Gud har oss i sin hand? Gud vill så mycket mer i våra liv. Han vill att du ska se hans kraft i ditt liv. Han är nära dig och han vill göra under i ditt liv. En tro på Gud är en tro som förändrar. Det är min konklusion. Jag har sett det många gånger i mitt egna liv. En tro på Gud är någonting som räcker för det som är utanför mig själv. En tro på Gud är någonting som vill vara med och förändra våra liv. Inte bara i utmaningar faktiskt i våra egna liv. Jag har sett det genom vårt sociala arbete bland många som har varit fast i missbruk och annat. Och helt plötsligt så kommer tron in och skapar nya förutsättningar. Människor som har varit fast i djup depression och så får man möta Jesus och så bryts mörkret och så börjar ljuset sippra in. Vi har en tro på en Gud som förmår att förändra. Det som händer när du låter din tro bli det som är riktningen i ditt liv är att den kommer förändra ditt liv på djupet om du låter Gud få handla. Gud har kallat oss in i sin gemenskap för att låta det nya livet få ta gestalt i oss. När du dag för dag umgås med Gud i bön och fyller dig med Guds ord och så kommer detta göra någonting med dig. Du kommer att lita mer på honom och du kommer se Guds handlande mer tydligt i ditt liv. I honom så kommer också dina drömmar, dina möjligheter, dina utmaningar att bli överkomliga. Därför att han är det omöjliga Gud som håller dig i sin hand. Din kärlek till Gud kommer också växa. Det märker man i sitt egna liv när man har fått se att Gud faktiskt håller oss i sin hand. Hans omsorg om dig kommer fylla dig med en så stor tacksamhet att det kommer överflöda i tacksamhet och lovsång inför honom. Gud söker dig och mig. Gud söker den som i tro vill vara i närheten med honom. I andra krönikeboken 16 så står det så här i första delen. För Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sitt hjärta ger sig hän åt honom. Om du vill tjäna Herren med ditt liv så vill han använda dig och ge dig av sin kraft. Han vill använda alla som sätter sin tro till honom. Tro på Gud handlar inte om yta. Det handlar inte i första hand om livsstil som jag sa tidigare. Inte i första hand. Naturligt, jag tror att tron på Gud påverkar våra val och med det sättet vår livsstil. Men det i första hand handlar inte om det, utan det handlar om hjärtats tro, hjärtats längtan. Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Så jag vill avsluta, och nu är det inte en pastorsavslutning så jag kommer ha ytterligare 10 minuter, utan nu kommer jag avsluta. Gud vill göra någonting nytt i våra liv. Gud vill uppmuntra dig och mig och sätta vår tro till honom. Sätta vår tillit till honom. Leva utanför det som är det vi kan påverka i allt själva. Om du inte har en tro tillräckligt stor som du tycker, så säger Gud att jag kan ge dig trons gåva. Om du läser första Korinthierbrevet 12 så står det om tron som en gåva. Så när du och jag sträcker oss mot honom så kan han ge oss tro. Om du tror men känner att det inte har riktigt landat i ditt liv, så vill han fördjupa gemenskapen med dig. Så att du kan gå i denna tro och handla efter den. Gud har kallat dig att ta din tro på allvar. Så jag vill bara hoppas att du får med dig någonting i det här. Någonting som du kan använda i ditt liv. Någon riktningshjälp i ditt liv. Gud är en allsmäktig Gud. Men Gud är också full av kärlek, full av nåd, full av kraft. För att du och jag ska få kraften att övervinna det här livet. Och faktiskt i en trygghet kunna få gå vidare. Så jag skulle vilja bara be tillsammans med oss här i avslutningen. Och vi kan väl bara knäppa våra händer. Och vill du att jag ska vara med och be alldeles speciellt för dig, så kan vi böja huvuden. Och så räcker du bara, eller vinkar du lite till mig, så tar jag med dig i bön. För att jag tror att Gud vill göra någonting i ditt liv. Förstärka din tro idag. Uppmuntra dig till att lita på honom. Gud välsigna dig. Är det någon mer som vill att vi ska be för dig, så ber vi tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig att du är en Gud att trovärdig nog och kraftfull nog att sätta vår förhoppning och vår tillit till, Herre. Jesus, vi ber dig om en tro som får vara med och förändra, Herre. En tro som får vara med och göra skillnad, Herre. En tro som får vara med och växa i våra liv genom erfarenheten utav att vi vågar gå utanför jag-tron och komfortzonen. Och sätta vår tillit till att du förmår långt mer än vad vi kan be eller tänka, Herre. Tack för att du genom Paulus uppmuntrar oss att komma med allting till dig, Herre. Gör alla era önskningar kunniga inför Gud. Tack för att vi får göra det, Herre. Och tack då för att din frid, som är mer värt än allt vi ber eller tänker, Herre, kommer att ge våra hjärtan och våra tankar skydd i dig, Jesus Kristus. Jag ber dig, Fader, för den som är extra utmanad just nu, Herre. Tack, Jesus, för att du vill komma med din nåd och din barmhärtighet över var och en utav oss, Herre. Du vet, den som kämpar med sjukdom, den som kämpar med kanske uppgivenhet, med sorg, med utmaningar i sitt liv, Herre. Jag ber speciellt för den personen just nu, Herre, att du ska komma, Herre, Visa din allsmakt in i våra liv. Håll din hand över oss, Herre. Tack för att du är den fasta klippan som vi kan lita på. I Jesu namn.